Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu är det dags att byta däck. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Däckskiftarna. Och Däckskiftarna, ja, det är en komplett däckverkstad på din närmsta stormarknad. Däckskiftarna är en rikstäckande kedja som i höst kommer ha 68 butiker över hela landet. De mest generösa öppettiderna i branschen, öppet alla dagar i veckan, även kvällar och helger samt röda dagar. Alltså det är så bra. Så det är verkligen en självklarhet att nästa gång du ska byta däck ska du göra hos Däckskiftarna. Däckskiftarna samarbetar även med Ellas hjältar. Och Ellas hjältar, ja, det är en stiftelse som jag själv har väldigt varmt om hjärtat. De hjälper barn och familjer som har det väldigt tufft. Och jag har blivit väldigt, väldigt berörd av deras arbete som de gör. Däckskiftarna satsar i detta och kommer att skänka 25 kronor till Ellas hjältar för varje däckbyte som görs på någon av deras 68 stationer när du anger Ellas hjältar i kassan på plats hos din däckstation. Gå in på däckskiftarna.se för att hitta din närmsta station och glöm inte att ange Ellas hjältar i kassan när du betalar. Det här gäller under vecka 44 och 45. Fantastiskt bra initiativ av Däckskiftarna, så du bara måste gå till Däckskiftarna nästa gång du ska byta däck. Stort, stort tack till Däckskiftarna.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspodden, with Alexander Perleros.
Nu lyssnar vi in stjärnan Ellen Bergström. Det här var så himla kul avsnitt. Hon är bara för underbar och det kommer ni märka många gånger under det här avsnittet. Det var faktiskt en gång jag var nära garva så mycket jag var nära att ramla av stolen. Ja, hon är född i Vingåker, gjort massor och gör massor. Radiopratare, skådespelare, varit med i Let's Dance, mamma, krukmakare, influencer. Ja, vi pratar om familjeliv, uppväxt, att hon också var sen i utvecklingen, destruktiva relationer, alkoholen, utbrändhet, kroppskomplex och massor av annat. Nu lyssnar vi in ett riktigt roligt och flippat avsnitt med stjärnan Ellen Bergström.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, Jag är ju påverkad av det redan, Ellen. Jag kan inte ens välkomna dig.
Nej.
Men jag måste ju säga varmt välkommen. varmt välkommen, ingen mindre än Ellen Bergström.
Tack så mycket.
Woohoo!
Pausen innan du gjorde wow.
Ja, jag vet. Och sen att jag skrek wow också. Men det är ju bara för att du har din dotter med. Så jag vill inte skrika så här svinhögt. Så kommer det bli så men för livet. Och sen så börjar hela barndomen så här. Allting blir bara tragiskt. För att de satt någon gång i studio och fick det liksom dubbeltinnitus.
Jag tror inte. Alltså hon älskar höga ljud. Det är då hon börjar skratta. Mm. Tystnad hatar hon. Så att det jag tror att du...
Men då är det ganska bra att ha dig som förälder, eller?
Jag tror att det är därför hon gillar det. Det är en vanlig grej.
Ja. Men kul att ha dig här. Det har ju varit lite turer. Så nu är det skönt att vi fick till det.
Ja, jag tror att du frågade mig för första gången. Det måste ha varit
typ 2011 kanske, innan podden till och med. Så sa jag att jag ska starta en podd om 5 år. Kan du vara med eller? Och du bara, nej, inte än.
Nej, men jag har faktiskt varit lite så här. Jag vet inte, det är just namnet tror jag, Framgångspodden.
Nej,
vet
det du har äcklar sagt? Det lite eller?
Nej, men det har varit lite så här. Jag har inte känt mig framgångsrik. Och då har jag tänkt att Framgångspodden är synonymt med framgång typ.
Har du lyssnat på den någon gång?
Alltså, ja men jag har lyssnat, men det var länge sedan.
På den på tv eller?
Va?
Nej, den finns inte.
Nej, jag tänkte.
Men du har lyssnat på den någon gång eller?
Ja, men jag lyssnar på den, men jag lyssnar typ inte på poddar överlag alls nästan. Men jag har lyssnat. Men det är ändå så här.
Vilket är ditt favoritavsnitt då?
Nej, det vet jag inte. Jag kommer inte ens ihåg vem jag lyssnar på. Och gud vad du sätter mig i.
Men du, jag måste berätta. Vi hade en säljare som mejlade in och sa så här: hej, jag vill jättegärna komma och börja på Pank, som är ett säljföretag som driver. Och då så bara, jag vill jättegärna sälja Framgångspodden och vi är jättebra och jag har jättemycket sponsorer. Och då är första frågan så här: ja, men du, vilket favoritavsnitt?
Säger du så där?
Ja, men jag... Och han typ,
aldrig lyssnat på den någonsin.
Men säger du sådär bara för att du, det är skitsmart för att se om någon har lyssnat.
Jo, men jag vill ju känna redan nu i början av intervjun om du är en sån här person som kommer sitta och ljuga hela intervjun eller om du liksom är ärlig.
Jag är helt ärlig.
Ja.
Jag är alltid ärlig. Jag kan inte ljuga.
Mm.
Det kan inte. Nej, så att jag har inte lyssnat jättemycket och jag minns inte vem det var som du intervjuade faktiskt. Men jag minns, alltså det som jag har sett, jag har ju sett vilka du har haft med. Och det har ju bara varit, liksom då när du frågar mig kanske för 5 år sedan, det var ju stora feta namn. Och så frågar du mig, jag bara, nej men alltså, nej 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 nej. Ja, sådär, nej, jag tackar vänligt men nej, typ.
Mm. Men du är ju stengrym, Ellen.
Men tack. Tack.
Jag tänkte att vi ska dra tillbaka lite grann till, till din barndom. Mm. Och då har jag fått några så här inside-grejer av Niklas, vilket är helt fantastiskt.
Okay.
Att jag har fått några så här, 2 riktiga topp-stories.
Nej, vad är det här nu då?
Nej, men inga sådana stories som... Alltså, du har så mycket stories i dig. Mm. Du har liksom 17 stycken olika böcker med allt möjligt i. Så att det här är nog ingen sån. Men det är ändå en story som jag blev rätt imponerad av. Som 10-åring var du sugen att åka på en resa. Vad gjorde du för någonting?
Jag bokade. Preliminär bokade en resa. Ringde till Ving. Och preliminär bokade en resa till Bulgarien för familjen.
Det är fantastiskt.
Ja. Till Sunny Beach.
Till Sunny Beach?
Ja.
Det är jättemysigt.
Är inte det värsta? Det är
värsta. Men jag har varit där.
Ja.
Jag har varit där.
Tyckte du att det var mysigt?
Nej.
Nej? Det tänkte jag.
För det var ju...
Ja, det var lite tacky och det var väldigt mycket party. Men ja, det såg inte jag.
Men du
jag
ringde redan som 10, för det skrev Niklas med också. Att de här storiesna, det visar lite grann också vem Ellen är tidigt.
Mm. Ja. Jag var väl... Ja, men jag bara körde. Det är liksom så här, var ingen tanke på... Och så är det ju än idag egentligen. Att jag tänker aldrig att så här, nej, jag kommer kanske misslyckas. Utan jag tänker bara... Ja, men Pippi Långstrump har ju någon sån saying... Nu minns inte jag den. Typ så här, det där ser svårt ut. Det kommer bli kul, det kan man ju klara. Något sånt där, och lite sån är jag. Alltså rent bara, det bara är så. Jag kan inte göra något åt det.
Ja, och du har gjort så sjukt mycket saker också. Så du måste ju ha den där inställningen. Och sen, de flesta av dina jobb, alltså, allt ifrån så här skådespelare till att vara med på radio till så här, men allt du har gjort, det är inte så här vanliga yrken. Det är ganska så här, alltså, läskiga grejer till en början.
Ja, men jag gillar ju också den kicken lite grann, tror jag. Att utsätta mig för saker som jag inte har gjort förut. Det är faktiskt det roligaste jag vet. Jag blir så taggad.
Men jag vet också att du hade... Att du var jobb att hänga med i matsal.
Ja. Jo, men så här. Vad rolig Niklas är. I skolan så var man tvungen att sitta... Man var tvungen att sitta vid matsalsbordet tills alla hade ätit upp. Och jag pratade så mycket. Så att... Man fick sitta väldigt länge, kanske hela resten. För att jag åt en tugga och sen började babbla om någonting. Så ingen ville sitta med mig. Det var liksom, nej, för jag sitter med Ellen, fan. Jag bara, nej men jag lovar den här gången, kommer jag inte prata så mycket. Sen bara...
Var det så som liten att du pratade konstant hela tiden och ville prata om allt? Eller var du nyfiken, eller?
Jag minns inte. Den här situationen minns jag ju tydligt eftersom att det var liksom... Ingen ville sitta med mig vid matbordet. Men... Det jag kan minnas att jag var jobbig... Det var väl också... Jo, men det här. Jag, efter skolan, så gick jag alltid runt till alla Vingåkers företag. Alltså butiker, menar jag. Och hängde i de butikerna. Och det var nog ganska jobbigt, tror jag. För att jag fick höra typ att... min kompis jobbade på ett klockföretag. Och mannen som jobbade där, han hade jag varit hos ganska... ofta när jag var ung. Och så hade han sagt så här, Ellen Bergström kom hit. Han bara, fy fan, den där jäveln.
Aha.
Så jag var nog ganska jobbig. Jag vet inte. Jag ville nog ha gratis grejer säkert. Att jag typ skulle städa för att få någonting och sånt där.
Ja, men driftigt.
Ja, eller tiggigt, jag vet inte.
Ja, tiggigt. Och det var någon som ställde en fråga här faktiskt som jag fått in. Men vi kan ta den då.
Mm.
Det var någon som ställde så här, att vad har du tagit med från tiden då du jobbade på högstadiet? Mm. Vill vara anonym. Så det är säkert någon du känner där kanske.
Ja,
men jag funderade på den. Vad var det för... Vet du vad den här personen kopplade till?
Jag har ju jobbat som lärarvikarie. Jag började jobba när jag var 18. Och i Vingåker. Och sen så jobbade jag även i Katrineholm. Så sammantaget har jag säkert jobbat i typ 4 år som lärarvikarie. Och det som jag tog med mig från den tiden är väl att... Alltså, jag brinner för ungdomar och har alltid gjort det. Det är därför jag har velat jobba som vikarie. Så jag skulle säga att det jag tog med mig är väl att jag vet att ungdomar är väldigt lättpåverkade. Och hur viktigt det är med bra förebilder. Och, jo, det kanske inte har någonting med ungdomar att göra så. Men också respekten för lärare. Alltså hur mycket jobb det är att vara lärare. Det är inte bara att gå och ha hand om en lektion. Utan det är så otroligt mycket mer jobb bakom. Så nu fattar jag varför lärarna blev sura när man inte hade pluggat till ett prov. Och bara, jag kan inte göra provet. Det är så mycket jobb bakom. Så verkligen så här, applåd till alla lärare där ute.
Ja, satan. Och sen också vara så här högstadielärare. Det verkar vara så jäkla tufft alltså.
Ja, men det var ganska tufft.
Men så här, jag hörde också att du bråkade ganska mycket med din pappa. Mm-hmm. Var ni bra, var det något speciellt ni bråkade över eller var det bara så att ni bara tjafsade massor?
Nej, men jag och min pappa är väldigt lika varandra. Och då kommer man nog i clinch ofta, så. Vi bråkar och sen, men det är med kärlek på något sätt. Alltså vi båda älskar varandra. Så att vi... Nej, men ofta så han bråkade jävligt mycket med mig på morgonen när... han ville inte att jag skulle sminka mig. Så han blev så arg på morgonen. Han bara, sluta sminka dig! Sluta, du är fin utan spackel. Och jag bara, men tyst! Och jag vet inte hur många gånger han har sagt just att jag är vacker utan spackel. Varje morgon. Och så sa han det varje morgon som om att det var en ny mening. Som att han aldrig hade sagt det förut. Liksom, jag vill ha spackel, pappa. Ja.
Då blev du frustrerad.
Ja.
Ja. Var du mobbad någonting som liten?
Vilken fråga. Var du mobbad? Ja, på högstadiet... Jag skulle inte kalla det så här mobbad kanske på det sättet. Men killarna kunde vara lite... De var lite elaka liksom för att jag var sen i utvecklingen. Så... Jag kunde bli kallad för... Jag hade inga bröst alls eller så. Så de kallade mig för E4, plankan och sådana saker när jag gick förbi korridoren. Men jag skulle väl inte kalla att jag blev mobbad så. Men lite utsatt så.
Hur kändes det då? Alltså när de säger det? Nej, men alltså var det så att du påverkas mycket att du så här vägrade ta dig kläderna i duschen? Eller var
ja,
det så här?
Ja, jag tog inte av mig. Utan jag såg alltid till att duscha... Eller jag tvättade... Jag glömde alltid handduken. För att då slapp jag ju duscha med tjejerna i omklädningsrummet. Utan då gick jag in och bara körde liksom med papper under armarna typ och sådär. Tjejerna dock, de brydde sig ju inte någonting om det här. Och det, ja, det tänker man ju inte på då. Men de visste ju om att inte jag var utvecklad. Och de tänkte väl inte bra, de brydde sig väl inte om det liksom.
Men det stör ju allt sånt där kan sätta sig. Och det kan ju sätta sig så himla länge också.
Ja.
Alltså man hör någonting då och sen bara så... Ja,
ja men det jag kan känna idag är ju så här... För jag är fortfarande inte så stora bröst. Och då och höra idag att någon säger att jag är planka. Det kan ju vara, alltså, då blir jag så himla arg. För att då är det någonting som sitter från långt tillbaka. Och så tas det upp igen. Då blir det så här, vänta, har inte världen blivit bättre? På riktigt.
Vadå, kan folk säga det då?
Alltså, ja. Från vuxna människor har jag skrivit det, ja.
Hmm.
Men det säger väl lite mer om dem än om mig kanske. Och jag blir också så här, planka, vad tror du? Eller tror du inte jag vet om att jag har små bröst eller? Det sånt där kan också irritera mig att folk som skriver att de inte... Att de typ ska berätta en information som de tror att jag inte vet om. Eller någon annan vet om. Det är klart, man har ju full koll på sig själv. Hur man ser ut eller...
Men vad tror du de här personerna som har skrivit saker, vad tror du syftet är? Är det bara så? Det måste ju vara bara så det är. För det är ju inte så att de kommer med någon så här allmän information. Att de ska liksom informera om någonting.
Alltså det kan vara bara allmän information. Att folk bara inte har den där känslan. Den här, vadå? Jag vill ju bara berätta. Vi har ju, man får ju säga vad man vill i större. Lite så kan det vara. Men sen tror jag såklart att det är folk som vill vara elaka. Men om man känner efter själv i kroppen. De gångerna som man är lite bitter och mår lite dåligt, alltså då är man ju lite mer benägen att kanske vara lite bitter på andra också.
Så är det.
Så jag...
Nu... Man har ju sina bra och dåliga dagar om man är på en egen livsresa. Mm. Alltså på, det vet jag också, men jag är så här svinirriterad. Okej, jag gör grejer som jag kanske inte... Så här, är det där inte mitt absolut bästa jag liksom?
Nej. Så att jag tror att om man får såna där kommentarer eller någon skriver grejer så får man bara tänka att... Det är svårt i stunden, för man blir ju väldigt irriterad och ledsen kanske. Men ofta så är det ju... Alltså, de mår ju inte bra som skriver det. För att om man mår bra, då lägger man ju inte ens ner någon energi på andra människor. Man har inte tid. För man har ju fullt upp med att ha kul.
Det känns som att du är verkligen den personen som har dragit det väldigt mycket i Sverige. Alltså det här med kroppskomplex och att man ska gilla sin kropp och självförtroende och de bitarna. Väldigt många har ju, eller alltså förknippar ju mycket positivt kring dig kring det, och du har ju gjort mycket saker som också har blivit så här supervirala i Sverige. Jag läste en bara häromdagen som kom upp överallt, skrev på Aftonbladet, Expressen, överallt, när du pratade om, nej men du pratade om din, ja men din kropp.
Ja.
Och så här, och blir så här enormt mycket kring.
Ja, och ofta de gångerna så är det bara att jag får någon feeling. Alltså allting jag lägger upp på min Instagram, det är ofta bara när jag får en feeling för någonting. Och då kan det vara en dag som jag blir inspirerad av någonting, jag ser någonting eller så här, och så bara skriver jag om det från hjärtat. Och sen kan det bli jätteviralt och stort, typ. Och det är ju häftigt.
Men vad har du för tankar där? Det är också någonting som väldigt många frågar efter. Så här, att, nej, men om man har dåligt självförtroende, kroppskomplex. Hur ska man älska sig själv mer? För det är ju ganska många som inte älskar sig själva.
Jag skulle säga så här, att det är svårt att älska sig själv. Och jag kan inte sitta här nu och säga att jag älskar min kropp och mig själv. För att alltså, vissa dagar så kan jag känna mer att jag älskar mig själv. Men jag tror att så här, många säger så här, att de älskar sig själva. För att de tänker att om jag säger så kommer jag inspirera andra. Men jag tror faktiskt att det skapar lite mer problem. För att då är det som om att
de är perfekta och sen känner man sig själv inte att man är perfekt. Eller att man är,
ja, eller snarare,
man inte har kontroll på läget.
Ja, precis. Att de kan känna att de älskar sig själva.
Vad dålig jag är som inte älskar mig själv. Typ.
Ja, precis. Och jag istället så här, för jag nu hoppas jag, eller det är klart jag hoppas att det är många människor som helt och hållet älskar sig själva, men jag tror inte att så många gör det som säger det kanske. Och jag tror att man kanske, att de kanske har gjort det i välmening. Men jag tror att det kan vara viktigt också att berätta att det inte alltid är så. Alltså en kompott av både och tror jag är bra.
Men har du några saker som du liksom har kommit över nu som du hade problem med när du var 20?
Alltså ja, men massa grejer. Dels mina bröst har jag ju, det släpper jag. Det orkar jag inte ens bry mig om längre. Så. Sen då det här inlägget som jag la upp senast, det handlade ju om celluliter. Och där har jag inte kommit så långt. Det tycker jag fortfarande är jättejobbigt.
Du skrev det inlägget, ja, att du har haft det sen typ du var 15 där, ja, någonstans. Och du kollar på andra som har det och tänker mycket på det typ.
Ja, nej, och där har jag inte kommit så långt där. Det hjälpte faktiskt en hel del på ett sätt att lägga upp det där, för att det var så himla många som var samma som jag, alltså som såg ut, som skrev att de såg ut så som jag. Och då kändes det, alltså man vill ju hela tiden känna sig normal på något sätt. Man vill vara som alla andra. Och jag känner mig lite mer normal då. Det är ett farligt ord att använda, men nu gjorde jag det. Jag säger så som det känns i kroppen nu.
Tror du att du kommer komma till ett läge där du känner att du är helt bekväm med dig själv? Eller tror du att det här kommer vara en så här ständig kamp?
Jag vet inte.
För att man, alltså, man blir ju äldre och äldre. Det blir ju alla liksom.
Ja, så men jag tror att jag kommer ha mindre och mindre tid att tänka på sånt här. Det känner jag ju redan nu. Att på något sätt så känns det mer okej att jag har celluliter när jag har barn. För att min kropp har liksom fött ut ett barn. Vem bryr sig om hur kroppen ser ut då när den har gjort en så häftig grej? Så jag kan ändå känna mer nu att jag inte bryr mig. Och därför, så för att svara på din fråga, så tror jag faktiskt att jag kommer snart inte bry mig ett piss. Jag tror faktiskt det. Eller det är mer en önsketanke kanske. Men jag hoppas och tror.
Vi är i Karlstad, vi måste höra den. För den var också så här sjuk, den grejen faktiskt. Vi måste hoppa in på den storyn. Du träffade en kille i Karlstad och bodde i en källare.
Ja.
Och då så var det något så här stört, märklig. Det var ju var det din första destruktiva relation?
Ja, det var det. Mm.
Vad gjorde han för någonting?
Jag minns knappt någonting från... Men jag vet att han... Han var ju otrogen med tjejer, vet jag. Jo, en grej som var riktigt störd som han gjorde. Den var helt sjuk. Jag bloggade ju då. Och så la jag upp en video faktiskt på Pau. När hon sjöng en låt så här, La Isla Bonita eller någonting. Och så skrev jag ändå rätt bra för att inte vara sångerska. Och då får jag en kommentar där det står, jag förstår att du är imponerad för du lägger ju inte ribban så högt själv. Och, då, och sen någon vecka
du,
efter...
Du, vad var det här för troll?
Liksom? Ja, jag blev jätteledsen och bara fy vad jag lagt liksom. Och sen en vecka efter så la jag upp någon kärleksförklaring till den här killen då som jag var ihop med. Och så skriver han tillbaka, älskar dig också. Från samma IP-nummer.
Alltså den är så jäkla sjuk alltså. Alltså
snacka om att vara missensam och inte liksom... Nej, det, nej men det var faktiskt helt sjukt. Och han var jag ihop med.
Det är så stört.
Ja, då är man avundsjuk på sin tjej alltså.
Men vad sa du? Det är som konfronterade honom med det.
Ja, jag ringde honom och det tog 2 timmar. För han bodde ju då i Karlstad. Jag tror att jag var hemma i Vingåker då när det här uppdagades. Så jag pratade med honom i 2 timmar och han blånekade hela tiden och sa att det kan bli så där med IP-nummer ibland och så här. Och sen till slut så sa han, okej, det var min kompis som skrev det, sa han. Och jag var med då. Jag bara, okej, okej, visst. Tack.
Skulle man ju typ dra en skalle på den här kompisen och skriva vad han säger om min tjej typ.
Ja, men alltså jag visste ju att han ljög. Så ja. Det var ju bara så här, ja, whatever. Du, han hade ju typ erkänt där.
Ja.
Men ja, jäkligt sjukt. Mm.
Ja, himla, himla stört.
Och sen minns jag också att jag vet inte varför han fick mig att må så dåligt. Jag kan inte riktigt minnas. Jag tror att jag har typ förträngt det. Men jag vet att när jag kom hem från jobbet varje dag, när jag hoppade av bussen, så gick jag och spydde i skogen innan jag gick hem. Och varför vet jag inte. Jag mådde, det var väl liksom någon typ av... Jag vet
hur gammal var du här?
18-19 typ. Måste jag ha varit, ja.
Då måste du mått väldigt dåligt. Alltså för att gå och spy varje dag i skogen. Tänk om du hade varit din egen storasyster nu.
Ja, nej, och bara, gud, och bara gå till sig själv. Stackars lilla pluttan. Nej, nej men jag mådde inte alls bra. Nej, det gjorde jag inte. Men jag har inte mått bra alltså, under väldigt lång tid. Jag, grejen är att jag har haft problem med alkoholen ända sedan jag började dricka egentligen. Nu tror jag inte att jag drack så mycket under den här tiden i Karlstad där. Men... Det kanske är, alltså när man har haft många destruktiva relationer och saker och ting. Jag har ju kastat mig ut i saker och kanske inte haft så mycket trygghet egentligen. Eller jag har ju haft trygghet hemma igen, alltså om jag hade varit hemma. Men jag har ju gett mig ut så mycket på olika upptåg. Så att det har väl skapat någon, det har väl skapat ångest liksom på något sätt, tror jag.
Då har alkoholen varit där och räddat det tillfället?
Ja, jag tror att för mig så har jag har druckit för att dels för att jag tyckte att det var kul, men sen också, jag kom ju med i den här popgruppen Kick då när jag var 18-19. Just det, men ja, jo, jag drack ju mycket då, kom jag på nu. För att vi var ju ute på gig nästan varje helg. Och då drack ju jag. Det gjorde jag. Nej, jag har ju druckit hela tiden, det är ju hemskt, usch. Säkert varje helg sedan jag var 17.
När kände du själv att du hade problem med alkoholen? När du kände att det här är... Tog du till det så här på vardagarna någon gång? Eller var det så att du konstant var ute och festade
väldigt mycket? Nej, alltså det är det här som är grejen. Att jag drack inte varje dag. Jag drack inte på vardagar. Och det är just därför jag aldrig tog tag i mitt problem. För att de varningssignaler som man normalt sett tänker att en person som har problem med alkohol, den måste dricka varje dag. Den måste dricka ensam. Den, liksom, jag tickade inte i de där boxarna. Så jag tänkte att jag har inte problem. Men jag mådde ju piss av det. Jag mådde ju skitdåligt. Och när jag väl började dricka så kunde jag inte sluta. Jag fick en rush i kroppen som är... Nej men alltså, den var så skön. Alltså bara den här klunken alkohol, alltså det bara värmde i min kropp. Och det bara... Det var som om något annat tog över. Och jag behövde inte bry mig längre. Utan min kropp bara körde. Liksom om jag till exempel var på ett event eller någonting. Jag kunde dricka ett glas. Och sen var den andra Ellen bara på G. Jag behövde inte ens tänka. Det var så jävla skönt. Men det var inte så skönt dagen efter. Eller dagen efter det heller.
Vad gav det för konsekvenser då? Alltså var det att du blev sjukt ledsen dagen efter? Eller ja, var det att du gjorde stada grejer? Eller var det att du inte orkade med jobb? Eller liksom?
Nej men allt, hela mitt sätt, hela jag mådde jättedåligt. Jag hade ångest varje dag. Och det var inte bara dagen efter, utan jag hade ångest. För att jag tog inte tag i mitt liv. Jag sket i allt. Och som tur var så fick jag ju jobb. Jag fick ju mejl där de frågade, hej, vill du ha det här jobbet? om det hade varit annorlunda, att jag hade varit tvungen att söka jobb, då vet inte jag alltså hur det hade gått med mig riktigt. Jag var superdestruktiv och nej, men jag kunde börja dricka så här på vid 7 på kvällen och sen kom jag hem. Alltså jag ville inte gå hem. Jag var ute till 5 tills det stängde. Och dagen efter, och då kunde jag gå på, det finns ju sådana ställen i Stockholm som på vardagen är öppet till 5. Labbet. Där hängde jag liksom till klockan 5 på en tisdag.
Jäklar.
Mm. Pengar gick åt såklart, man drack massa drinkar och vet inte. Jag kommer skriva en bok om ämnet, så jag kan berätta mer då.
Spännande.
Mm.
Spännande. Och hur länge har du varit nykter nu?
Nu är det, det måste nästan vara 2,5 år, tror jag. För det var i mars som det blev 2 år. Så ungefär 2,5 år.
Och då är det så här att du kör ingenting, alltså alls överhuvudtaget?
Nej, ingenting. Jag ser ingen anledning till att jag ska... Det är så här, många... Den första frågan folk ställer är, vadå, så du kan inte ens dricka ett glas vin? Och då svarar jag, det är klart att jag kan dricka ett glas vin. Det är inte så att jag skulle sitta nu, dricka ett glas vin och bli helt galen och fucka ur. Och börja liksom jucka på mikrofonen. Nej, nej, nej. Utan det handlar om att då börjar min hjärna sätta igång. Och sen börjar jag sakta men säkert så kommer jag börja dricka mer och mer. Men bara lite, bara ett glas. Nästa gång kanske bara 2 glas. Och sen nästa gång så kanske någonting, det är någon som ska firas. Ja, men bara den här gången. Och sen fjärde gången så har det hänt någon jättesjuk grej som gör att jag mår jättedåligt och jag måste dricka för att ta bort det. Och sen är det igång. Och jag vill aldrig mer dricka.
Du känner verkligen det?
Ja, nej. Alltså jag får panik när jag tänker på hur dåligt jag mådde. Det är dag och natt från när jag drack och nu. Det är verkligen... Gud vad det...
Ja, det brinner. Det brinner.
Brinner.
Ja, men var det någon gång när du... När du drack väldigt mycket, att det påverkade dig så här att du känner att du blir tvungen att dricka sen igen, men du känner så här att det här vill jag inte vara i, jag vill inte leva längre typ.
Jag hade nog, nej, jag har aldrig haft självmordstankar. Det har jag inte haft. Men det var ju absolut så att jag motvilligt drack. Att jag klunkade i mig fastän jag inte ville. Och det var väl mycket, det var väl det som gjorde att jag kände att jag ville sluta, att jag inte ville dricka mer, eller att jag ville sluta för att jag drack ju fast jag inte ville. Det kunde liksom vara så här, varför står jag här? Varför gör jag så här? Dagen efter vaknade jag, varför gör jag på det här sättet? Varför förstör jag så för mig själv? Jag vet ju hur jag mår och så här. Och ändå så bara fortsätter jag. Fredagen, då var det som bortblåst hela ångesten och då var det bara dags igen. Då kör vi. Rätt in i kaklet. Och så... Jag gjorde ju aldrig det som jag ville göra i mitt liv. Utan det handlar ju bara om att bli av med ångest hela tiden. Bli kompis med ångest. Hej med ångest, hur mår du? Ja, acceptera. Att ångesten, jag är en ångestperson. Det var bara, alltså allt var bara ångest hela tiden.
Det är så här. Jag lyssnade på Nemos podd som du var med också. Och då förklarade du, för det var typ 2-3 år sedan du var med där. Och då förklarade du hur ditt liv skulle se ut idag.
Jaha, gjorde jag?
Ja.
Vad sa jag då?
Vi kan lyssna på det här.
Men... Förhoppningsvis så bor jag i ett hus, för jag vill inte bo i lägenhet. Jag får krupp av att bo i lägenhet. Så jag hoppas att jag bor i ett hus. Jag hoppas att jag har barn.
Och det sjuka var här, det stämmer överens.
Nej, vad sjukt. Vadå, jag bor i hus och jag har barn.
Ja.
Ja, men då hade jag ju rätt.
Du hade ju jätterätt. Så min fråga till dig nu, hur ser ditt liv ut om 5 år?
Om 5 år?
För du nailade det, alltså typ 100%.
Ja, okej. Men det var ganska lätt, hus och barn.
Ja.
I och för sig. Men okej, om 5 år. Ja, det ska ju tilläggas nu att jag får egentligen panik av att tänka framtid. Jag är ju väldigt mycket leva i nuet person. Men jag gör det här för dig nu. Okay?
Tack.
Okej, nu ska vi bara gå in här i min kropp och tänka. Var
försök
att
naila det.
Ja, jag ska gå in här. Jag tror, vi har ett till barn. Har vi. Och vi bor... Vi kommer köpa ett hus nu snart, men vi kommer bo i ett annat hus om 5 år. Så vi kommer flytta till ett hus nu, och sen kommer vi flytta till ett annat hus om 5 år. Så 2 hus bort blir det. Ja. Vi kommer att bo... Det kommer vara vid vattnet. Vi kommer att se vatten från där vi bor. Ja. Ser du hur mycket jag går in i det här nu? Nu ska vi se. Mer. Jag jobbar fortfarande med Instagram, men jag jobbar kanske inte lika mycket med Instagram som jag gör nu. Jag jobbar med jag hjälper andra att skapa content. Lite så. Och snygg är jag. Absolut, skitsnygg.
Bra.
Tack.
Spännande.
Snygg sjöutsikt, hus.
Fast ändå jävligt jobbigt att flytta två gånger. För ni har ju inte ens hittat det huset ni ska bo i nu.
Nej, jag vet, men alltså flytta, det är en del av min persona.
Persona?
Ja. Det är jag, flytt Ellen. Nej, men jag vet inte hur, alltså, sen jag flyttade till Stockholm. Jag flyttade hit, ja, men när jag var, ja, men typ 20 eller vad jag var. Jag har flyttat säkert, ja, men 11 gånger. Jag är van.
Du är van.
Men vet du vad det sjuka är? Man brukar säga att när man flyttar, då försvinner det saker. Eller man gör sig av med saker. Men jag fyller bara på. Det är 2 lastbilar. 3.
Ja, det är bra. Så är det.
Vad heter det? Hoarder.
Hoarder. Nu ska vi lyssna så här också. Det är nämligen så att vi har en fråga från en annan gäst.
Mm.
Och här har vi en fråga från Frida Hansdotter som du får svara på.
Okej. Okay.
Hej, Frida Hansdotter här. Min fråga, det är hur boostar du dig själv till välmående? Vad gör du i din vardag för att du ska må bra och känna dig top of the world?
Okay.
Perfekt fråga nu när du kämpar för livet.
Ja, men oj, vad gör jag för att jag känner mig aldrig top of the world för det första, tror jag.
Nej.
Eller jag,
nej.
Förut så var det väl att supa, skulle jag säga. För att känna mig top of the world. Gör jag inte längre. Jag skojar. Nej, men vad gör jag? Oh, gud. Men
har du inte någonting, citronvatten med ketchup? Eller har du ingen sån här konstig grej du gör varje dag?
Nej. Alltså, när känner jag mig top of the world? Jag vet inte, men... Jo, men det att sätta på jättehög musik och dansa tycker jag om, det har jag sagt. Ja. Skratta.
Mm.
Jag
nej,
vet.
Skitsamma.
Nej, men vänta, jag måste ju svara på frågan. Vänta. Ah. Nu får jag så här flip. Så här blir jag. Jag blir Ellen 5 år gammal när jag suttit för länge. Det är helt sjukt vad som händer i min kropp. Det bara flyger fram. Okej. Vänta. Låt mig tänka. Okej, top of the world. When am I standing on top of the world? Det är när jag... Alltså jag tänkte se när jag bajsar. Alltså, för det är så jävla skön känsla när man har en riktig... Alltså, man känner så här, fan vad jag behöver bajsa nu. Och sen sätter man sig. Alltså, då känner jag mig faktiskt lite top of the world.
Alltså, vad är det här för jävla sjuk intervju, alltså? Ellen, vad är det här för sjuk intervju?
Men alltså, vad tror du, om man ska intervjua någon som ammar ett barn, precis som liksom fött barngrej, vad förväntar du dig? Förväntar du dig bra content?
Fantastisk, bra grej. Okej, okay, nästa grej. Du ska få ställa en fråga till någon.
Vad gör du? Alltså så här, seriöst, vad gör du för att känna dig top of the world? Skita. Alltså, det är det jag sätter mig. Jag sätter mig på toa och bara skita. Varför kör du mig ut kabeln, va? Det är då
jävla top of the world.
Top of the world. Jag tänker på hur alla sitter där nere som jag hatar och bara skiter ner på dem. Det här får ni, era jävlar. Här får ni smaka på en riktig jävla Ellen-kabel.
Fantastiskt.
Men det är ett jättebra tips. För alla bajsar
ju. Ja, om alla känner sig bra när de bajsar, då mår ju fan bra varje dag.
Hur bra?
Du är bättre än vad
nästa
som helst.
Nästa gång du bajsar, tänk att du bajsar på människor du inte gillar.
Fantastiskt.
Ja.
Ska du få ställa en fråga till en annan gäst?
Man bara, nej, men jag orkar inte. Bara, när jag kommer hem nu till Niklas, bara... Han bara, älskling, hur gick det på framgångspodden? Vad pratar ni om? Känns det bra? Ja, nej, men det känns jättebra. Jag råkar kanske säga att when I'm on top of the world så skiter jag på folks huvud. Att jag lägger kablar.
Du vet så här, du kan säga så här. Ja, men hur gick det då, älskling? Nej, men du vet Frida Hansdotter som har vunnit OS och allt sånt där. Alltså, hon ställde ju en fråga till mig, bara för att ge smak på det. Gick och ställde en fråga, när känner du dig som top of the world? Och då svarar ju jag så här att när jag sitter och drar ut en riktig jävla kabel ur anus och sitter och bajsar på folk, då känner...
Nej, alltså gud, det här är det värsta med mig, att jag kan flyga ur såna grejer. Så ikväll när jag ska gå och lägga mig och sova, då kommer ju allt det här gå i repeat, vad jag har sagt. Och jag kommer ju ha sån ångest. Det är därför jag aldrig brukar tacka ja till poddar, för att jag säger så mycket skit. Fan.
Du borde ju sen starta en egen podd någon gång.
Nej, Förstår du hur mycket ångest det hade gett mig eller?
Ja, men du hade ju flippat totalt alltså.
Nej, men nej. Ångest, svettattacker och ja. Nej.
Men du, jag måste nu säga det. Du måste ju ställa en fråga till nästa gäst nu.
Okej. Hej, Ellen Bergström här. Jag har en fråga och en uppmaning till dig. Min fråga är, vad ville du bli när du blev stor när du var liten? Och så skulle jag vilja att du agerar som den nu.
Okej, Ellen. Det har varit sjukt kul med dig. Det känns som att du och jag varit på en så här livsresa. Nej, men det har hänt allt möjligt. Alltså allting. Och det var också, jag kan ändå säga så här. Det var ändå det jag förväntade mig.
Är det så?
För du är ju så. Du har ju så mycket energi. Du kan sitta i Nyhetsmorgon och dra ett, bara säga det du vill och dra ett sexskämt. Och sen kan du flyga tillbaka på något helt annat och bara dra det. Och det är ju lite grann din persona.
Ja.
Och det som gör också att det är så sjukt många som älskar det du gör. Att du vågar vara dig själv. Du vågar stå för det du gör. Du vågar göra fel och du vågar skita i det och säga så här, fuck it, jag är Ellen och jag har mina brister och jag har mina bra saker och så här är jag bara.
Mm, tack. Vad glad jag blir. Det känns faktiskt väldigt skönt att få vara så där fri. För att förut så har jag inte kunnat vara så fri. Men idag så känner jag faktiskt att det är okej att vara lite galen och lite fri. Var lite barnslig. Det är fucking härligt.
Ja, då mår man ju bättre. Det är lite roligare. Om man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
Då... Ja, om man inte redan följer mig, menar du?
Ja.
Nej, jag skojar. Nej, jag skojar. Då går man in på Instagram och så skriver man Ellen Bergström. Och om man vill kontakta...
Du är ju fan ett stort följe, alltså.
Ja, men det är...
Jävla traction på de grejerna du lägger ut, alltså.
Ja, ibland så bara tjoff, säger det. Det är helt sjukt, jag fattar inte själv. Ja, men förut så hade man liksom en... Kanske, ja, om det var 10 000 likes, ja, men då var det en jäkla bra bild. Alltså, nu kan jag få uppemot 30-40. Alltså, det är 30-40 000 människor för... Det är så sjukt som
ja,
aktivt.
Och det trycker. Är ju också, genom att du ligger där så ligger du är absolut en av Sveriges största.
Nej. Tror du?
Nej, men en av Sveriges största menar i alla fall topp 10,
20,
topp 15.
30 kanske.
Jo, men alltså.
Men du vet, det kommer så många som är yngre nu som är så stora, va?
Mm.
Så det är helt galet. Nu håller jag på att ta kaffekoppen.
Ja, så är det.
Nej, men det var ingen bra avslut.
Nej, det var ingen bra avslut.
Jag försökte göra ett avslut. Jag sa ju så här, jag bara sa till dig, jag bara, och det känns så fucking skönt. Du bara, ja.
Nej, sorry. Vi klipper och fixar.
Man kan klippa det.
Vi klipper.
Jag tänkte att det här blir ett bra avslut. Men du kanske vill avsluta.
Nej, jag har inte tänkt på hur jag vill avsluta. Jag tycker bara att det har varit fantastiskt kul att ha dig med.
Det har varit skitkul att vara med.
Skitkul att ha dig här. Jätteroligt.
Men det känns fett otklart. Alltså, vad har vi ens pratat om? Jag känner inte att vi har haft en röd tråd. Har vi det? Fast å andra sidan... Är jag en röd tråd?
Nej, det är du inte. Jag kan ju säga så här att under intervjun har jag försökt att hålla det lite grann.
Det är svårt med mig.
Men det är svårt.
Det är skitsvårt.
Det är svårt. Och jag har försökt göra mitt bästa.
Jag säger inte att det är jag som... Jag är ingen röd tråd. Jag flyger iväg.
Du flyger iväg, men det är också det som är charmen i det. Och jag tycker att det också kan vara härligt. Att man drar in på många saker som inte är den röda tråden. Men det är det som är grymt. Men jag tycker du är jävligt bjussig.
Men tack.
Super, super stort tack att du var med. Och svinkul att vi lyckades sy ihop det här.
Äntligen.
Fram Gangs Body with Alexander Prolaros.